Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Max Gerda, och min kära poddkollega Tim Hansson.
Jajamän, tack så mycket Marcus. Tack så mycket.
Hur är läget Tim?
Jo, läget är väldigt, väldigt bra. Jag har nyss flyttat här i Israel, så jag är en liten ny lägenhet och börjat komma in med det vardagen här.
Jajamän, gott. Känns bra, du har bott in dig.
Mm, ja, jag har det bra. Igår firade vi SIGD på campus, va? Och okay. Det är en speciell högtid för etiopiska judar.
Så där, ja.
Så, som är längtar till Israel helt enkelt. Så det är deras längtan till Israel också. Sen även de som har kommit hit och genomfört Aliyah, som är typ immigration hit då, eller upplyftning liksom. De firar då att de har gjort det. Okay, så då var det en massa god etiopiskt kaffe och etiopisk mat som var på campus gratis liksom. Det var gött.
Bra.
Som det där låter, i Israel.
Låter som att du har det gött.
Ja, hur har du det då?
Ja, det är fint.
I Kalla Göteborg.
Ja, njuter av vädret. Det är väl stadiga 1-3 grader. Så, ja. Vi får se att vi spelar in detta på en trevlig fredag. Så jag sitter här lite så här god av i stämning liksom.
Ja, nästan. Jag borde ha köpt en bärs nästan.
Ja, vart fint. Mm. Så att det är den 2 december idag, så att detta kommer ut rätt efter helgen rakt till er, så ni kan lyssna på allt fint vi har att säga.
Ja, det är kanon alltså.
Ja, det är dunk. Det är jättekul. Vi har fått jättemånga nya förfrågningar från alla möjliga håll. Så att vi har mellan högt och lågt planerat gästmässigt för er, vilket är väldigt kul.
Men vi är mycket på G kan man ju säga i alla fall.
Ja. Jag har till och med gjort planer utan att Tim vet det, men han får se vad det blir.
Ja, det är lite intressant. Tänk om du bara dyker upp inom en gäst utan att veta om det.
Ja, det kanske blir så.
Mm. Det hade varit kul faktiskt.
Vad har hänt nu det senaste här då, Tim?
Jo. Ja, om vi går in på det viktigaste så är det ju såklart alla som vanligt. Nu för tiden så är det ju makro som är hett, va?
Fan, det började på mot makropodden typ.
Ja, nästan, fast då kanske inte det har varit så bra. Jag vet inte om vi är det bästa på det. Men nej, man kan alltid försöka lite. Och framförallt så var det ju då amerikanska centralbankschefen Jerome Powell som var ute, var det i förrgår, va?
Ja, och sa att det förmodligen inte kommer höja räntan så mycket.
Nej. Ja, han pekade på att det kommer vara en mindre höjning i december helt enkelt. Och det tog ju aktiemarknaden med, hur ska man förklara det?
Glädjerop kan man säga.
Så kan man, glädjetjut. Jag tror att Nasdaq var upp 4% tror jag.
Ja.
Det är ju helt sjukt alltså hur mycket börsen är styrd av ränteläget. Ja, och besked liksom. Det är nästan lite tröttsamt alltså, tycker jag.
Jag håller med dig.
Det känns som att stockpicking är inte så viktigt som man tror ibland.
Nej. Nej, du har faktiskt en väldigt bra poäng. Alltså, någonting är ju bara värt någonting så länge någon annan vill ju betala för det. För att fram tills dess så är det ju bara en förhoppning.
Ja. Men sedan så kom det ju också en annan typ av makro. Nämligen idag så var det non-farm payroll som kom in, NFP som det kallas så gett. Och det är i princip liksom arbetsmarknadssiffror från USA. Och de kom in, det ökade alltså antalet jobb då som inte är på bondgårdar. De ökade med 263 000 den här månaden. Samtidigt så var siffran, estimaten låg på typ 200 000. Så det var ju stor bit liksom. Och även de genomsnittliga lönerna steg 0,6%. Vilket var dubbelt så högt som estimatet.
Och detta innebär ju kort och gott att ekonomin mår bra. Vilket egentligen tyder på att det finns mer utrymme att höja räntan. Kort och gott kan man väl säga. Ja. För att det finns egentligen mer inflationsgrundande.
Ja, så det som är roligt är att det blir ju nästan lite tvärtomvärd här liksom, för att bra, alltså egentligen bra nyheter liksom. För ekonomin blir ju egentligen dåligt för börsen, för då det betyder det att men då fortfarande ekonomin är bra rullning, och då kanske Fed måste höja räntan mer, vilket påverkar aktiernas värderingar och tar ner dem liksom. Så det är liksom lite upp och nervärd ibland. Men det är intressant alltså, det är mycket som händer. Och jag tänkte faktiskt, jag håller på att läsa just nu en kurs inom typ så här. Det är typ hur man kan investera utifrån makro typ. Ganska intressant kurs faktiskt.
Så där, ja. Vad säger den då?
Och han pratar, vår föreläsare David Wu. Han har tidigare varit Head of Equity Research i 10 år hos Bank of America.
Så där, ja.
Han pratar om att NFP, alltså NFP-siffran är ju den absolut största, viktigaste siffran som kommer varje månad egentligen för folk som vill sia liksom vad som ska hända i ekonomin. För att NFP, den säger hur många jobb som har skapats under liksom kvartalet eller under månaden. Och med det här så kan man i princip liksom gissa hur stor BNI-tillväxten kommer vara i år. Man vet hur många människor som är i arbete. Man vet också hur hög deras lön är i snitt. Så då kan man få ut deras liksom löner. Och då får man typ en ganska bra proxy för nominell BNP-tillväxt. Och det är just därför som NFP-siffran är så himla, det får så mycket uppmärksamhet, är väldigt populär och påverkar. Det påverkar liksom saker som aktiemarknaden, obligationsmarknaden, valutor framförallt. Vi såg ju att dollarn stärktes direkt mot kronan efter det här beskedet. Så jag tycker det är lite intressant.
Men jag är ju fortfarande helt övertygad om att ekonomin är en stor oljetanker och att det tar väldigt lång tid för den att sakta ner.
Så att, ja, så är det ju. Men sen är ju amerikansk ekonomi också väldigt, väldigt stark.
Jajamän, är mycket bättre än i Europas just nu med de orosmolnen som finns här med energikris och liksom, det som sker. Gaskris och krig och whatnot. Så att, det är jäkligt spännande. Men så jag tror att risken om man ökar räntorna för fort är ju att det får en allt för kraftig påverkan om 1-2 år till exempel. Så att det ska bli spännande. Jag är hur det utvecklar sig här. Men det har ju absolut varit tomterally, eller påbörjat på tomterally här i november. Ja, och in i början på december. Bullish.
Det känns som att det är lite tappa luft liksom här uppe. Nu åker vi högt uppe. Jag såg att VIX var under 20 nu. Ja. Så folk börjar bli lite så bekväma.
Alltså, återigen, stor shout out till VIX-index, för den är fan perfekt köpindikator alltså. Alltså från vad jag liksom sett hittills.
Ja, nu är det sälj egentligen.
Ja, så att
om det är någonting mer man ska sälja då, vad tänker du på då?
Vad är det, fastigheter eller vad tänker du på?
Nej, det är en viss sorts aktie som kanske inte är så mycket att ha egentligen.
Ja, menar du högriskaktier eller vad tänker du?
Jag tänker ju på den stora nyheten som kommer i veckan här i ett visst bolag. Som är helt, jag tycker det är ju helt liksom avslöjat det här bolaget tycker jag ju.
Menar du Kiliaro?
Ja.
Ja, du försöker göra en fet segue, jag är inte med. Vi är inte på samma bandbredd idag.
Nej. Bra.
Ja, men vad gott. Jag tror du tänkte på typ så här Intrums kreditportföljsjustering eller något sånt, du vet, så här avancerat.
Du tänkte på avancerat. Ja. Jag tänkte bara det som jag hade näst på listan liksom.
Okej. Okay. Ja, men härligt. Det här är min favorit. Jag måste fan läsa upp den här för dig. Och då är det nämligen så här. Du har ett litet bolag som gick på First North här 2021 som heter Kiliaro.
Jag tror att vi har pratat om innan, va?
Har vi kanske gjort det?
Jag har för mig att jag har sagt att det här är skräp.
Ja, det är ett bolag med ifrågasättningsbar produkt och produktvärde. Tillför inte så mycket värden kanske man kan argumentera för.
Nej.
Och då är det nämligen så att vad ska man säga, analyshuset Kalkyl som tillhör Spotlight Group hade gått ut och sagt att bolaget har hög risk för konkurs. Ja. Och då fick det kursen att falla drastiskt.
Ja. De hade typ 1,5 miljoner kvar i kassan någonting liksom.
Ja, precis.
Så det är ju definitivt emissionsrisk i alla fall. De måste ta in mer deg.
Ja,
så kan man ju säga.
Och då kontrade Kiliaro genom att släppa det sjukaste pressmeddelandet jag någonsin läst faktiskt. Jag kan starkt rekommendera det.
Läs lite citat, Marcus, jag vill höra.
Jag har plockat ut några goingar här börjar.
Ja.
Kiliaro gratulerar nu alla nya aktieägare som fick tag på billiga aktier och beklagar alla som sålde av i tron på den falska ryktespridningen. Slutcitat. Börjar på en ny citat. Jag hoppas alla som blev vilseledda och sålde av igår hinner köpa tillbaka sina innehav nu innan aktiekursen klättrar tillbaka. Detta är alltså vdn för bolaget som har gått ut och skrivit detta i pressmeddelandet. Alltså det är så sjukt. Sjukt.
Titeln för det här hette Fallande aktiekurs på grund av felaktig analys. Min favorit är den här då. Vadå konkurs? Vi har ju precis börjat, säger bolagets grundare Arian Barami med ett leende.
Så att, herregud. Den jag hoppas är att ingen av våra kära lyssnare bränner sig på den här aktien.
Nej. Det var också en stafel. Men jag tycker det är ett respekt till Kalkyl som vågar sticka ut nästan lite när de ändå är betalda av Kiliaro för analys liksom.
Ja.
Finns ju en risk att Kiliaro kommer att sluta betala analys, eller för de här analyserna.
Ja. Stor shoutout till Kalkyl måste jag faktiskt säga. Aktiehästen och gänget har ju anslutit där. Det är ju snyggt. Ja, kika på det PM1. Det är en bra fredagsläsning.
Ja.
Vi har lite mer goda nyheter.
Ja.
Det finns ett Göteborgsbolag som heter Lumen Radio som ska gå på börsen här nu. De har sin teckningsperiod just nu. Och vad ska man säga, Tim? Det ser väl jättesmaskigt ut. Både du och jag har tecknat faktiskt.
Ja, det här är bra grejer. Det här är ju ett tidigare Latour-bolag kan man ju säga. Latour har ju varit storägare här. Men nu ska jag sälja, jag vet inte varför de ska sälja lite, men jag tror inte det är så mycket att fokusera på. Men precis. De gör väl i princip, alltså det är ju så här trådlösa kommunikationskanaler liksom, kan man ju säga. Som specifikt är liksom för applikationer där det är mycket störningsmoment i radiofrekvensen liksom, typ kan man säga. Så klassiskt exempel för deras produkter är ju deras typ tunnel. Det är ju som en tunnel de bygger för konserter typ. En kommunikationstunnel.
Konserter och filminspelningar.
Ja, exakt ja. Så tänkte jag om det är på konsert på Ullevi där det är 60 000 människor som har på sina telefoner. Så blir det ju väldigt, väldigt mycket brus liksom och det är alla som vill koppla upp sig samtidigt. Och då blir det ju svårt då, om du inte vill dra kablar mellan varenda liten pjäs som ska vara med i det här.
Ja, alltså vi snackar konserten. Alla lampor liksom. Och ja, om jag var på konsert så vet ni att det är jävligt många lampor.
Ja, exakt ja. Och då kan man helt enkelt dra som en virtuell kabel liksom. Där jag fattar det som att Lumen Radios teknik liksom förutspår var någonstans ska finnas luckor i bandbredden liksom. Där de kan kommunicera. Mm. Något sånt.
Ja, exakt så insatt är jag inte, men det stämmer Nej. Säkert.
Ja.
Ja, men det är jättespännande.
Så det är cool teknik, de växer, det är lönsamt.
Det är business to business.
Också bra.
Och det som är värt att nämna är att liksom, vi har förstått som så slutkunderna i detta blir ju de som ska producera filmer eller de som ska producera konserter, vilket innebär att det är sådana här lightboard operators som är egentligen huvudanvändaren, medan kunderna till Lumen Radios teknik blir ju oftast hårdvaruleverantörerna, för de måste ju, alltså om till exempel lampproducent måste ju inkludera Lumen Radios teknologi i produkten för att det ska liksom vara använda. Men då har liksom slutkunden, slutanvändaren, satt så hårda krav. Så att jag hörde en story om att det var ett lampbolag som har släppt sin produkt utan Lumen Radios teknologi. Som alltså det var rätt nyligen. Och det var en fantastisk produkt. Men användaren sa, nej, vi tänker inte köpa några lampor där, men inte du stoppar in Lumen Radios kommunikationsteknologi. Så de fick ju gå tillbaka till Lumen och säga, hej du, fan, kan vi installera det här? För då är det ett så här chip typ. Det är ju typ som en liten mobiltelefon blir det ju nästan liksom. Så de installerar. Och det är ju, alltså, det är fantastisk efterfrågan på marknaden i alla fall, helt enkelt.
Ja. Det är fint. Jag tror att Grenspecialisten och Creades har tecknat.
Handelsbanken.
Handelsbanken fonder. Så det är ju en kvalitetsnamn liksom. Jag tror personligen att det här kommer att dra. Den kommer att dra på börsintroduktion. Marknaden. Ja, vi, som sagt, inget
fet disclaimer på det. Ja.
Inget i det här. Amen.
Vi
som sagt, ingenting i rapporten ska betraktas som finansiell rådgivning. Men jag tror att det här kommer vara en eftertraktad IPO. Marknaden är ganska het just nu efter att ha varit i lite stiltje. Det har inte varit så mycket kvalitets-IPO-er. Och prislappen är ganska billig redan på det man får. Du hade ett estimat, du sa P18 typ 2022 är.
Ja, jag räknade på snabbt så det kanske inte stämmer. Men jag fick ett 18 i alla fall.
Och de får ju också nettokassa tror jag efter IPO:n. Så det blir ju lägre på EV.
Du vet, de släppte inte så mycket aktier faktiskt. Du vet, det var mestadels gamla aktier. Så att, det var typ bara 50 miljoner in innan emissionsavgifter som var typ 10 miljoner. Så att det var typ 40 miljoner in till bolaget.
Ja. Så men det ska bli kul att se vad som händer på börsintroduktionen. Ja. Men du och jag, Marcus, vi pratade ju förut idag lite om en liten paradox som alltid händer med alla de här eftertraktade IPO:erna.
Ja. Får du tilldelning så är det skit. Får du inte tilldelning så är det bra. Så är det ju kort och gott liksom. Ja. Det är det som är teckningsparadoxen.
Ja. Och det är lite tråkigt va, för att ibland tar man ju fel och då kan man ju på det. Och när man får rätt liksom, ja, det här kommer dra. Då får man inte aktier och sen så drar den då och så blir det ingenting. Det är nästan som en Schrödingers IPO.
Ja, precis. Den är bra och dålig samtidigt.
Ja. Nej, men vad säger du, Marcus? Ska vi ta oss in på dagens huvudämne kanske?
Nej, men jag tror det är... jag tror vi, kan man säga, klipper upp och dyker ner i ett fint litet case. Långsökt, det var jävligt långsökt.
Ja, det var långsökt. Vi behåller det.
Nej, men...
Ja, men vi ska nämligen prata om InMode idag. Som av en slump, som Marcus, du och jag var ju faktiskt på ett management call här med CFO:n.
Det var skitmysigt.
Det var mysigt. Det var bara en snabb liten halvtimme med management. Men det bekräftar ju återigen att det är alltid bra att höra av sig till ledningen i bolagen som man är intresserad av, för att ibland så bjuder de till.
Ja, det var det absolut.
Och bolaget som vi har att prata om, det är då InMode, som är ett israeliskt amerikanskt medicinteknikbolag. Och de i princip tillhandahåller minimalt och icke-invasiva kirurgiska, estetiska och medicinska behandlingslösningar.
Fantastiskt.
Lång mening, men ja.
Det kommer vara långa meningar och stora ord i det här caset kommer det faktiskt vara. Men det innebär helt enkelt produkter för enklare
instrument är det ju.
Instrument för enklare skönhetsoperationer. Och när jag säger enklare så är det fortfarande relativt komplicerade. Men det är inte sån här de mest avancerade skönhetsoperationerna där man skär upp och liknande. Utan det är
ju... Nej, exakt ja. Så det är ju liksom... Ja, de är icke-invasiva. Tekniken är ju ganska komplicerad. Men egentligen ingreppen för kirurgerna är ju ganska enkla på det sättet.
Precis.
Och det som man kan säga lite om det här, deras nisch här. De nischar sig inom alltså minimalt invasiva lösningar kallar de det för.
Ja.
Och det har egentligen att göra med liksom att det har länge funnits, det finns ju alltid ett behov, eller behov, men det finns efterfrågan på för hos människor att skönhetsoperera sig, det är ju det här vad det handlar om liksom. Och fast när jag tycker att alla människor är vackra som de är, så finns det ändå efterfrågan på detta.
Bra Tim, bra där.
Och det här är ju ingenting som kanske förespråkar, men det är någonting som de sysslar med. Men helt enkelt, så det finns ju liksom, det har länge funnits två stycken grenar liksom inom skönhetsoperationer. Och dels har det varit laser.
Hårborttagning och liknande typ.
Hårborttagning. Och då är det typ runt 40 miljoner behandlingar årligen. Och sen finns det också vanliga plastikoperationer då, som man kallar det. Så det kanske ni har sett någon gång.
Sillisa.
TV och sill. Ja, exempelvis sånt. Och de är ju ganska komplicerade. Det är inte så många som genomförs varje år. Det är ungefär 2,5 miljoner varje år. Men det är ju väldigt... Alltså, det är komplicerat, tar lång tid, du måste ofta söva patienten.
Hög risk också, det är ju det är ofta.
Hög risk, ja.
Man har hört många skräckhistorier om att det har gått riktigt galet i vissa sådana här större skönhetsoperationer.
Absolut, det kan bli R, det är dyrt och det är väldigt mycket också beroende på hur bra doktorn är. Liksom. Så det som InMode liksom har specialiserat sig är i ett form av gap. De kallar det för the treatment gap här emellan sådana här väldigt simpla lasergrejer och mer avancerad plastikkirurgi helt enkelt. Så de nischar in sig på framförallt kvinnor i åldern 35-60 som ofta vill se yngre ut eller så liksom. Och det man vill göra är liksom att man vill hitta liknande resultat till plastikoperationer men utan de här stora riskerna. Och kostnaderna som medföljer med liksom.
Och vad skulle jag säga, huvudprodukterna som bolaget tillhandahåller här är ju faktiskt så här, vad de kallar för minimalt invasiva produkter. Det var RFAL, Radio Frequency Assisted Lipolysis. Vilket är, du stoppar in en nål från sidan och så kommer det en arm som går över och den med radiofrekvenser värmer upp nålen så att du smälter fett. Samtidigt som den gör detta så har den också en viss radiofrekvens på den armen som kommer ut, vilket gör att den på något sätt som jag inte fattar krymper huden. Så att du får en nål som tar bränner fett och sen så krymper huden, vilket gör att du får en jätteenkelt sätt att ta bort fett och krympa huden, gör slät och fint liksom. Ja. Det är väl kort och gott.
Och det är ju deras största grej liksom, det är den här RF-teknologin egentligen. Och bolaget bytte ju namn för 4 år sedan tror jag, till just InMode efter att de har forskat på det här området väldigt länge. Så tidigare, från början så var de faktiskt de var verksamma inom plastik och laser. Men sen efter de hittat som en, de kallar det för ett paradigmskifte, men man behöver inte köpa deras beskrivning helt liksom. Men efter det här liksom nya patenttekniken så har de ju gått över mer och mer till den här typen av applikationer.
Sifon berättade att det stod för ungefär de här minimalt invasiva produkterna bestod av 70% av omsättningen, visst var det så?
Mm. Ja. Det, det, men det är ju för att det kommer ju också att öka. Alltså de pushar ju mest på de här produkterna.
Ja.
Så den andelen kommer ju öka. Mm.
Nu behöver vi komma in lite på affärsmodellen här. Men det är ju egentligen jättespännande här, för att bolaget gör inte den här taktiska razor blade-modellen som är väldigt vanligt inom medicinteknik, utan det här bolaget, de vill ju att deras kirurger, eller vad man ska säga, ska rekommenderas deras treatment så ofta som möjligt, vilket innebär att de vill ha dyr produktkostnad men en låg användningskostnad, vilket gör att razor blade-modellen blir väldigt dålig, för att då tjänar ju kirurgen så lite som möjligt.
Och de vill... det var ganska unikt faktiskt, tyckte jag. För han sa liksom det väldigt explicit på att men vi är inte en rakpalsmodell. Och de vill inte vara det. Men det sjukaste är att deras bruttomarginaler på instrumenten var ju typ 85-90%. Jag fattar inte hur det är möjligt.
Ja, det var helt sjukt. Alltså, registrerat i år ligger på 85 liksom.
Ja, det är skitbra bruttomarginal. Och de hade också vissa consumables. Jag vet inte om det är nålarna eller om det är någon RF radiofrekvenslösning eller någonting där som var consumable, och den låg på runt 70%. Men de ville ha dem ganska låg då, för att, som sagt, som du sa där liksom, de vill att kirurgerna ska tjäna på de här, alltså de vill att kirurgerna hellre ska välja deras liksom procedur framför en annan procedur. Så ofta som möjligt liksom.
Vet du om man måste vara kirurg för att nyttja deras produkter, vet du det? Det har ju någon gång inte någon faktiskt fått en uppfattning av än, och det kan vara värt att undersöka, måste jag säga. För det känns som att du förstår, du öppnar en ännu större marknad om du inte måste vara kirurg. Fast å andra sidan, de vill ju ha en kvalitet och en säkerhetsstämpel, självklart.
Ja. Jag tror att det är att du måste ju ha någon form av utbildning. Jag tror inte att du kan göra det här om du är,
nej,
det är liksom en praktikant på kliniken liksom.
Det känns ju faktiskt väldigt tufft.
Men ja, det är kanske någonting som är värt att kolla upp lite mer specifikt. Men om man kollar på, de har ju faktiskt lite data och sånt på deras potentiella kundbas egentligen. Och då pratar de ju om 100 000 plus surgically trained physicians in the US, och över 200 000 sådana globalt då. Så du antar, kanske inte kirurg, kanske inte, vad heter physician, vad säger man?
Jag vet inte fan. Alltså det är väl typ psykoterapeut, va? Fysioterapeut, visst är det så? Det är svåra ord.
Ja.
Jag skulle tippa på att det är det. Det skulle vi gjort, men det är lätt att vara klok. Så är det.
Ja, det här står ju läkare. Ja.
Ja.
Jag vet inte. Synd samma, man måste få utbildning tror jag.
Ja.
Men det finns väldigt, väldigt många som kan ta in det här, och de skriver att de har en betydande marknadsmöjlighet i USA. Ja, det är USA som är en stor tillväxtmotor här för bolaget.
Ja, och bolaget säljer redan 66% av deras försäljning går till USA.
Ja.
Så det är en hel del.
Det är intressant.
Framåt här så har bolaget, jag tycker bolaget har tagit en väldigt intressant approach, för att ett, de har sagt att de försöker utveckla deras produktbaser hela tiden, de försöker utveckla nya produkter, få större produktbredd, men de skulle in i gynekologsegmentet mer, sa de. Jag vet inte riktigt vad det innebar, men
ja. Jag minns att prata om det, men jag vet inte riktigt vad deras produkter skulle användas inom segmentet.
Ja, Tim, de två bästa grabbarna på att utvärdera det här segmentet. Det var bolaget sa i alla fall.
Ja, de har flera nya områden som de kan satsa på. Samtidigt så är det ju liksom, han sa typ fem olika områden, alla de forskar om liksom. Så jag tyckte nästan att det var lite för spretigt nästan när han pratade om det. Och vi pratade också med CFO Jair då.
Han kanske bara såg kassaflöden framför sig och inte såg segment liksom.
Men vi frågade också lite liksom så här om avkastningen på investeringen liksom. Han sa det kort och gott liksom att de kommer ju aldrig göra någon investering där de inte ser liksom ett stort behov och potentiella fina marginaler liksom.
Ja, nej, precis. Exakt det. Alltså det var väldigt svårt att förvärva också bolag i den här branschen med de kraven som de hade. Så att det lät som att de skulle mer fokusera på produktbredd än M&A-aktiviteter. Vilket jag tycker känns jättekul, för det känns som att deras positionering är extremt stark, måste jag säga.
Men det är också intressant, för de, fastän att de riktat sig mot klinikerna i sig liksom, och kirurgerna, så har de också en del marknadsföring och partnerskap mot slutkunden. På alla tal om ju samarbete med Eva Longoria. Oj. Kanske du känner igen. Det mest kända är ju nog Kim Kardashian.
Just det.
Som använder henne, deras Morpheus-produkt. Okay. Så Morpheus 8, som är väldigt populärt. Och här har jag ett citat från Eva Longoria, som hon sa här då. Och då säger hon så här, nu följande: "Following the birth of my son, I noticed physical changes that I couldn't address through my regular routine and diet. I turned to InMode to address those concerns, and I love the results."
Håsigt.
Ja, dock antar att hon lär bli betald för att säga det liksom.
Så. Absolut, det måste vara.
Men ändå.
Ja, men jag tycker det är intressant, för det är ändå ett bolag som säljer till surgically trained physicians, men de gör ändå mycket, lägger mycket pengar på marknadsföring, eller om jag förstod det rätt, har börjat lägga mycket pengar på marknadsföring till slutkund. Så att de håller på verkligen bygga pipe, så att säga.
Ja, och det blir en blandning av push och pull liksom. För ifall kunderna kommer och liksom vet om, jag vill ha Morpheus liksom, jag vill ha det som Kim K använder. Om kunderna kommer till sin klinik och säger att ja, men jag vill ha detta. Så kanske inte kliniken kanske inte har det. Ja, men då säger de att ja, vi går till en annan klinik istället. Och då kanske kirurgerna fattar att vi kanske måste investera i en Morpheus 8. För att ta hand om och inte missa kunder, enkelt.
Ja.
Och samtidigt också så att nu har ju det lyckats upp efter covid. Så nu har bolaget mer tillfällen att fysiskt visa upp sina produkter. Det är lite klurigt att göra det på distans, förstod det som när han pratade om det.
Det är svårare att sälja på distans, tror jag också, bara generellt sett.
Ja, det är det säkert.
Så att sen tror jag att skönhetsbehandlingar har väl nog ökat i takt med att vi ska göra mer fysiska events också, misstänker jag.
Ja, det är nog en bra punkt. Sedan en sak som jag tyckte var intressant att prata om. Vi försökte luska lite liksom, bara, men nu är det lite sämre tider, det är lite recession. Kommer verkligen folk vilja göra skönhetsingrepp då? Och han sa ju att fastän bolaget inte är liksom recession-proof liksom, och helt motståndskraftigt till en recession, så är det faktiskt som så att deras ingrepp är ju ganska dyra. Och de fokuserar ju på en lite rikare klientell, om man säger så.
Han sa ju, we're not really recession-proof, men han antydde om att det var helt okej, så att säga.
Ja, exakt, ja. Och det är ju så liksom att rika människor har ju ännu inte drabbats så hårt av den här recessionen som vi håller på att gå in i liksom. Typ om man kollar på Louis Vuitton, så går det ju rätt bra för vissa segment än idag liksom. Lyxsegmenten går fortfarande bra.
Så jävla sjukt, tycker jag alltså. Så jävla sjukt.
Ja. Och jag vet inte, det känns som att det är en trend också, att det är fler och fler som vill hålla sig yngre längre liksom.
Absolut.
Att det är viktigt att hålla sig ung, eller se ung ut i alla fall.
Jo, men jag tror mycket med sociala medier och något och whatnot. Alltså jag är generellt förespråkare, jag tycker sociala medier är dåliga för folks generellt mentala hälsa. Och på det sättet så tycker jag det här bolaget ligger väl positionerat för det, men det är ju lite så här. Det är ju inte en feel good investering, eller ja.
Nej,
det är svårt.
Jag håller med dig helt liksom, att det är ju man har ju gjort roligare investeringar liksom.
Säger vi båda och ligger lång evo liksom.
Jag vet det också. Lite hyckleri liksom.
Ja, sådana jävla hyckleri, så jävla vet. Men något annat som vi inte har riktigt nämnt är att bolaget har faktiskt, de tog jättelång tid för dem att få de här produkterna godkända, de här fettförbränningsprodukterna, de här RFAL.
De har ju FDA-godkännande för detta.
Ja, och det tog 67 år, sa han, att få det godkänt. Så att de har ju bra moats på så sätt. Och sen har de ju även patent, som han sa. För de specifika modellerna så var det minst 10 år till, sa han, i livslängd på patenten. Så att de har bra moats.
Det är superintressant. Och sen kan man säga också att det här är inget litet skräpbolag liksom, utan det är ju ett ganska stort bolag. De har över 7260 instrument installerade idag i USA. Globalt så är det över 15 000. De säljer produkterna i 80 länder. De har över 200 säljansvariga. De har 8 patenterade tekniker, över 10 produktfamiljer.
Mm. Ja, det är
så det är ganska intressant. Sen kan man tillägga att de också outsourcar sin produktion. Jag tror att den var väl Israel-baserad, va?
Alltså bolagets headquarters låg i Israel, absolut.
Mm. Men även produktionen var det väl så här, va?
Oh, jag kommer inte ihåg vad han sa där, men det var i alla fall outsourcat, sa han. Han sa att de hade väldigt nära dialog och kontakt med deras producenter, och att de så här, systemkritiska komponenter hade de identifierat minst 2 eller 3 olika leverantörer för de här. Så att, han sa att deras leveranskedja, supply chain, såg stabil ut, sa han.
Ja.
Det var väl
kort och kanon. Och om vi går in på lite mer finansiella här så... Ja, jag vet inte, det här bolaget levererar ju på alla punkter i princip, känns det som.
Det är så jävla sjukt.
Men
omsätter drygt 400 miljoner dollar per år, eller i alla fall.
Ja. Ja, exakt, ja. Så det blir runt 4-5 miljarder svenska kronor.
Mm.
Bruttomarginalen ligger just nu på 83-85%. Det är deras guidning.
Mm.
De har en tillväxt på över 30% varje år senaste 4 åren.
Ja, det är nästan högre.
Jag vet, men det var ju lägsta. Ja, det har varit mycket högre. Men jag ska inte ge för höga förhoppningar.
Nej.
EBIT-marginalen har taktat upp som tusan. 2017 så var den 16,7%. Nu är rörelsemarginalen på typ 45%.
Mm. Det är fint. Ökande omsättning, ökande vinst, kalas, vet du.
Ja. Och alla pengar flödar ner också till sista raden. Ja. Vinstmarginalen ligger på runt 40%.
Mm.
Och nu kommer det sjukaste här då. EV earnings ligger typ på 15.
Ja, det är så jävla gött.
Och jag kollade estimaten på 2022. Mm. Så tror jag EV EBIT var typ 12.
Ja.
Eller någonting. Alltså det känns nästan som att något är fel. Jag fattar inte.
Ja, men det är väl branschen, skulle jag säga. Alltså, visst, bolaget har ju handlat på en högre multipel förut 2020 och 2021, men det gjorde ju i princip hela marknaden. Men det, alltså, jag tror det är branschen som får det att det inte vara så. Men alltså, de är ju inte en återförsäljare, utan de äger ju och utvecklar. De har ju underleverantörer, men de äger ju sina egna patent och sina egna produkter, så att jag tycker den här typen av teknologi, även om branschen är kanske inte den bästa så sett, så tycker jag det ska vara det lite högre.
Mm. Ja, kanske det. Och ja, jag kollar på lite marknadsrapporter och sånt här, och de här icke-massiva typen av ingrepp med RF-teknologi och oftalmologi och så vidare, det är typ marknadstillväxt på typ 15-20% också kommande i närtid liksom. Jag vet inte, det känns riktigt bra faktiskt. Jag tycker det här är ett starkt case, alltså. Ett riktigt starkt case. Sedan, de har nettokassa på 500 miljoner dollar.
Ja.
Värderingen ligger på typ 3 miljarder dollar, så det är typ 30 miljoner kronor här omkring, runda slängar. Det är sjukt intressant. De pratar också om att kanske köpa tillbaka aktier.
Mm.
Jag hoppas nästan de gör det, för det är billigt. Alltså.
Alltså man ser verkligen, alltså kassan har verkligen ökat i samma takt som omsättningen. Det är sjuk jävla graf. Alltså.
Ja.
Det är ett odjur.
En sak som jag dock märkte, som jag tror kanske kan vara en anledning, för det är lite... Men det är rätt som det är.
Ja.
Det var att deras skattesats, märkte jag, var jättelåg.
Mm-hmm.
De betalar typ mellan 7-10%. Och jag tror det har att göra med att de är... Alltså Israel vill ju premiera. De är skatteskrivna i Israel. Så jag tror att Israel vill premiera typ så här teknikföretag och sånt. Så de får låg skatt.
Mm.
7%, 10%, det är väldigt lågt. Jag tror inte det är hållbart kanske.
Nej, det beror på... Man får ju förmodligen undersöka hur... skatteutvecklingen har sett ut i Israel det senaste. För att, men det är klart att det blir ytterligare en risk, såklart.
Ja. Så innan jag hade velat äga detta så hade jag faktiskt kollat närmare på israelisk skatt, fast det låter tråkigt kanske. Men jag tror att det kanske kan vara någonting där som klämmer.
Ja.
Tror du inte det?
Jo, jag håller helt med. Verkligen. Skattejurist är någonting jag typ så här. Jag hade inte velat utbilda mig till det, men fan vad jag hade velat vara det. För det känns som att det är lite av ett svart hål, att det bara är skattejurister som har koll på reglerna. Man själv bara, men man bör betala typ 20-30% vinstskatt liksom. Det är typ det man vet.
Ja, det är lite komplicerat.
Yeah.
Sen, jag tänkte också, det kan ju också vara lite politisk risk också. Tror du inte det? Alltså i och med att det är ett israeliskt bolag.
Den största politiska risken skulle jag vilja säga är väl marknaden där de säljer USA. Och jag har svårt att se att de skulle förbjuda plastikkirurgi när det är liksom världens största plastikkirurgimarknad. De hatar ju inte ytliga beteenden i USA, det kan man inte säga.
Nej, jag tänkte att det kanske skulle vara liksom en liten rabatt i och med att bolaget typ har kontoret i Israel och vem vet ifall det blir krig eller någonting liksom.
Mm.
Svårt att säga, men ja, intressant case.
Jävligt intressant. Jävligt intressant. Men jag tror fan det är dags att runda av där, om inte du har något mer att lägga till.
Nej, jag tror inte jag hade mer att säga faktiskt. Aktien har halverats från toppen typ, tror jag, om inte mer.
Handlas i $38.
Jag är inte delägare i den här aktien.
Icke jag heller.
Men jag kommer definitivt ha den på bevakning. Det är alltid svårt med nya case. Man måste alltid, alltså jag vill ju lägga in många timmar innan jag köper någonting.
Ja. Och så vill man se hur kursen beter sig också. Nästan man ska ge det typ ett, ja men alltså du vet så här, man vill, du vet,
TA Marcus kommer
nej,
in.
Nej, men man vill ju, alltså ärligt talat, det man inser är att så här, att när man köper in sig för fort i en aktie utan att ha följt den länge, så eller över en längre period, så reagerar kursen, tycker man, mycket på vissa grejer. Men har man varit aktieägare eller om man varit följt en aktie länge, så tycker man att man börjar se hur den reagerar på olika typer av besked. Förstår vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar.
Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Det är dags för
veckans volley.
Pang, pang, pang,
absolut,
pang, pang.
Absolut. Boom, boom, boom. Och jag smashar över en boll till dig här, Marcus. Ja. En volleyboll som kommer i 121 timmen. Boom till dig.
Jag tog
nu
det.
Ska du svara.
Ja, dugg. Det är, jag har skönaste citatet. Bang Olofsens gamla vd sa det här. Och det här är fan fantastiskt. Nej, det är inte dyrt. Det är bara många pengar. Och det, alltså, mannen har rätt alltså. Alltså, jag vet inte vad det var han pratade om eller vad som diskuterades. Men det är ett fantastiskt...
Antagligen dess produkter.
Ja, precis. Det lär ju vara. Men jag tycker formuleringen är bra. Det kan vara mycket pengar, men det betyder inte att det är dyrt.
Nej, det har du rätt i. Alltså, man får ju alltid sätta saker och ting. Nu kommer jag ta en liten... utsvängning här i din volley. Man måste alltid sätta saker och ting i perspektiv till värdet som man får ut av det.
Så är det.
Så fastän kanske man betalar mycket för en aktie eller vad för en produkt, så kanske att du får ut mer värde av det, fast om du kanske köper någonting billigt.
Jag hatar ju också inte dansk citat.
Nej, det är klart inte att hata danska. Du, när ska du flytta, Marcus? Det är ju en tidsfråga innan du emigrerar.
Ja, precis. Jag har ju faktiskt ett lite smygdansk case som kanske kommer upp i podden här snart. Ett till, så att säga.
Mm. Ja, men dansk case. Vi borde nästan starta en dansk podd då. Bara langa dansk case.
Ja, fan vad gott det har varit alltså. Jag hade levt
live. Vi kör bara varje boklag ur danska listan ett i taget.
Ja, det har varit så jävla gott. Ja, jag har varit så jävla på det. Ja, men Tim. Volley, right back at you. Vad säger du?
Jag kör. Och det här var någonting jag tog från gårdagen då när jag satt och kollade på lite VM. Fast att det är lite tråkigt VM i Qatar, så är det ändå så att det är många som kollar på det. Och det är också väldigt många som satsar pengar på det. Och något som har varit mycket i det här VM:et har varit skrällar.
Japan typ.
Och skräll. Ja, Japan vann ju
sin grupp över Spanien och Tyskland.
Ja, så sjukt. De vann ju gruppen mot med både Spanien och Tyskland i den. Och de vann mot båda lagen. Och skrällar ju väldigt, väldigt bra för bettingbolagen. Ifall ni inte visste det. För det är nämligen som så att de betalar ju alltid ut mellanskillnaden mellan vad folk slår vad dem och vad de vinner. Och det är väldigt många som satsar på hemmalagen eller de bättre lagen. Så när det blir sådana här skrällar så får de mycket bättre
return on investment.
Marginaler. Wow. Ja, return on investment. De får bättre marginaler på deras sportbok helt enkelt. Jag tror även att det påverkar bolag som Kambi också. Men framförallt så är det ju bolag som
Betsson
och Kindred som är relevant för det.
Ja.
Och det finns också en till liten effekt. Det är nämligen så att skrällar och VM i sig egentligen ger också, vad ska man säga, det blir som lite överlapp, för det är också fler som spelar på kasinoprodukterna när de väl är inne liksom och spelar på deras hemsidor. Så det blir som ett följetong som kommer till kasinoprodukterna som ofta är lönsamma. Så Q4-erna för bettingbolagen kommer nog bli väldigt bra.
Nej, det är en bra volley, jag håller helt med. Det är spännande. Jo, affiliatebolagen kan man också hålla koll på. Typ Catena och RakeTech kan vara något värt.
Absolut, absolut.
För att, ja, precis, de gillar ju flöda från typ såna här tv-sajter och sånt till kasino, och så får de pengar. Eller spelsajter. Så, ja. Det är typ hela deras värsmöde helt enkelt. Gott till.
Ja, typ. Då tycker jag att vi kanske ska avsluta för idag kanske.
Ja, men innan det får vi faktiskt lämna den fetaste disclaimer vi någonsin lämnat. Och det är ju faktiskt gänget. Lyssna på hur håsiga vi är och kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation, för att utgå och gör alltid er egna analys. Kom ihåg att föregående aktierörelser är historiska och behöver inte återbevisa. Det är något sånt man säger.
Historisk avkastning är inte lika med framtida avkastning.
Så typ. Bra, Tim. Bra att jag har dig.
Eller något sånt. Men ja. Jag har alltid er egen analys såklart.
Och vill ni höra av er med er analys till oss som lite gratis research, så tar vi gärna emot den på vår Gmail nantingomaktier@gmail.com. Och sen har vi även våra sociala medier, Tim. Visst har vi det?
Nanting om aktier på både Twitter och Instagram.
Ja.
Och sen kan jag också säga att vi har ju faktiskt Petter Hedborg från Modular Finance på G. Så tänkte jag, ifall ni har några frågor som ni vill att vi ska ställa, så är det bara att köra på.
Det kommer bli ett dunderavsnitt. Så att,
jag har ju hört att hans investerings-CAGR är helt sjukt alltså.
Är det så?
Ja.
Vad fan, jag såg att han precis nått milstolpe på 100 miljoner ARR med typ så här 35% vinstmarginal.
Jag pratar inte om alltså han är grym investerare alltså.
Jo, det tror jag med. Jag tvekar inte.
Jag vill höra mer om hans investeringar än om hans företagsbyggande, om man ska vara ärlig.
Vi får nog plats med båda, ska vi se.
Ja, vi får se helt enkelt. Men har ni frågor om till den här mannen så får ni såklart skriva till oss.
Jättebra till.
Men med det så vill vi nog säga hej då faktiskt.
Ja, lämna oss gärna rating på antingen Spotify eller iTunes. Och så önskar vi er en fantastisk börsvecka.
Ja, ha det riktigt gött nu gänget.
Ha det gott. Hej.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.